I Romarbrevets femte kapitels slut såg vi förra gången den stora kontrasten mellan syndens välde och nådens välde. Och vi såg hur Gud liksom har sammanfattat människosläktet under två huvuden. Dels under Adam och dels under Kristus. Och hur vi genom vår förbindelse med Adam och vår synd i Adam har kommit in under syndens och dödens välde. Men också hur vi genom tron på Kristus har kommit in under synd, under nådens välde. Genom Adams fall kom synden in i människosläktet och ockuperade planeten jorden och grep om sig över hela människosläktet. Och det bevisades genom verserna att ända från Adam till Mose, redan innan lagen kom, så har döden haft sitt välde över alla människor. Döden är ett bevis på att synden är här och att vi alla står i ett skuldförhållande. Och ingen av oss har makt att skaka syndens och dödens herravälde utav oss. Men Guds son har som människa stigit in i människosläktet. Och mot Adams olydnad har Gud nu satt sin sons lydnad. Kristus har segrat på varje punkt där Adam förlorade och där Adam led förlust. Själv utan synd tog han på sig konsekvenserna av vår synd och dog för oss. Genom Kristi lydnad och försoningsdöd är vi nu inte bara skadan genom Adam gottgjord så att säga, eller nollställd, utan som vi sa förra gången, den är mer än gottgjord. Vi har i Kristus fått någonting mycket mer än vad vi förlorade i Adam. Så att de som genom den nya födelsen blivit förenade med Kristus har fått faktiskt en högre ställning än vad ens Adam hade innan syndafallet. Kan du tänka dig det? Gud handlade med oss i nåd och det har producerat någonting ännu mycket mer. Någonting överflödande. Det finns nu mer nåd än det finns synd. Vi är inte bara förlåtna. Vi är dessutom rättfärdiggjorda och iklädda en rättfärdighet som Adam aldrig ägde, nämligen Kristi rättfärdighet. Vi kallas nu Guds söner och Guds döttrar. Ja, Jesus säger, jag kallar er inte längre tjänare, jag kallar er bröder och vänner. Genom Kristus har vi fått tillträde till nåden. Och i den står vi nu. Vi har kommit in under nådens välde. Under nådens regering, och allt vad Gud gör med oss är nu bestämt utifrån hans nåd. Guds nåd har inte bara säkerställt vår frälsning, utan den har också säkerställt min rättfärdiggörelse. Den har ordnat det så jag har en rätt ställning inför Gud som ingenting kan ändra på. Och dessutom ska vi nu finna i sjätte kapitlet att nåden också har grundlagt min helgelse. Och mitt slutliga förhärligande ska vi se i åttonde kapitlet så småningom. Nåden har segrat över syndens välde. Genom Kristi verk är min förbindelse med Adam för evigt avslutad och avskuren. Genom Kristi verk har jag fått en ingång i ett helt nytt liv. Behärskat och styrt av Guds nåd. Kontakterna med Adam är brutna. Ingenting ska någonsin kunna skilja mig från Guds kärlek i Kristus Jesus, Romarbrevet 8. Ingen filosofi, ingen tanke, ingen makt i världen kan någonsin förmå någonting emot Guds nåd och Guds barns ställning under Guds nåd. Därför att nådens välde är starkare än syndens välde, mycket starkare. Nådens välde bevisar sin styrka varje gång en människa blir född på nytt. Och upprätta till ett nytt liv och iklädd Kristi rättfärdighet. Blott genom sin tro på Kristus och sin förtröstan på honom så blir hon gjord levande. Från att ha varit död, från att ha varit träl under synden, blir hon en fri människa. I den handlingen bevisar Gud kraften i nådens välde. Och vi vet att vi förut inte bara var andligen döda, utan vi också hade ett sinnelag som var fientligt inställt emot Gud. Vi var faktiskt antagonistiskt inställda emot Gud, fast vi kanske inte trodde det. Men vi ville egentligen inte underordna oss hans vilja. Det står i Romarbrevet 8 att köttets sinne faktiskt är fiendeskap emot Gud. Att köttets sinne inte kan underordna sig Gud och inte vill underordna sig Gud. Vi var faktiskt förmörkade till vårt förstånd, har vi läst i Romarbrevet 1 redan. Vi förkastade Guds kunskap och våra hjärtans förstånd blev förmörkade. Ändå fortsatte vi att berömma oss av att vara visa, och därmed förstärktes dårskapen. Vi var förvrängda till vårt känsloliv, Gud ledes. Istället för att älska Gud, som han ju var värd att bli älskad av sin skapade varelse människan, så började vi älska oss själva och kröktes in i oss själva och älskade vällust och egen tillfredsställelse mycket hellre än att älska Gud och att söka tillfredsställa honom. I vårt viljeliv var vi också Guds frånvända. Vi ville inte underordna oss Gud. Vi bejakade medvetet synden och gav vårt bifall åt dem som syndade, för att likasom ge socialt stöd åt vårt eget beteende. Det var bra ju fler som gjorde likadant. Romarbrevet 1, sista versen. Vi gick vår egen väg. För att vi var andligen döda och Guds frånvända, och för att den här andliga döden och Guds frånvändheten skulle övervinnas, så måste du nu förstå att det behövdes ett särskilt ingripande av Guds nåd. Hur skulle det annars vara möjligt för någon enda människa att bli frälst? Endast Guds oemotståndliga nåd kan övervinna människans Guds frånvändhet och hennes upproriska attityd emot Gud. Om inte Gud vore oemotståndlig, mina vänner, så tror jag ingen människa skulle kunna bli frälst. Om inte Guds nåd vore suverän, så tror jag ingen människa frivilligt skulle böja sig under Guds vilja. Till vårt tillstånd under synden var så förmörkat och så fördärvat att vi aktivt ju var emot Gud. Vi följde försten över luftens härsmakt, säger Efesierbrevet 2. Vi vandrade efter vårt körts begärelse. Vi gjorde endast vad vårt eget sinne ville. Vi ansåg andliga sanningar för dårskap, samtidigt som vi berömde oss själva för att vara visa. Men då frågar jag, hur kan det då komma sig att en sådan människa plötsligt beslutar sig att begagna sig av Guds nåd och prisa Gud för hans nåd? Hur kan det komma sig? Vad är det som får människan att kapitulera? Av sin egen natur skulle hon ju inte vilja göra det, och kunde inte göra det. Jo, det beror på att Guds nåd är oemotståndlig. Det innebär att Guds nåd har en väldig kraft när den kommer. Om vi inser kraften först av syndens realitet och välde, så kommer vi också att ana någonting, tror jag, av nådens otroliga kraft och välde. Men inte förr. Inte förrän vi förstår att syndens välde är så starkt över människan, kan vi börja förstå att nådens välde är så oerhört mycket större. Ta Saulus av Tarsus till exempel, som andades modlöst mot församlingen och förföljde dem mycket hätskt in i utländska städer, ville se dem kastade i fängelse, de troende, och gärna se dem dödade. Men redan i min moders liv, säger han senare i Galaterbrevet, så fäste Gud i sin nåd sina ögon på mig och beslöt mig att göra mig till ett redskap för hans nåd, till att förkunna evangelium inför konungar och hedningar och sitt folk Israel. Långt innan han var på väg till Damaskus för att fängsla de troende, hade Gud utsett honom i sin nåd till att bli ett utvalt redskap. Guds särskilda handlande med Paulus eller Saulus utifrån hans nåd gjorde att han plötsligt kapitulerade. Guds nåd hade redan bestämt detta om Saulus. Han hade bestämt om Saulus att han skulle bli en missionär och en herde för församlingar över hela romarriket. Och att det var genom honom som Guds nåds evangelium skulle bli förkunnat, och genom honom trons lydnad upprättad i den ena staden efter den andra utöver hela den dåtida världen. Genom honom skulle människorna få vägledning och välsignelse. Redan innan Paulus hade bringat sin nye herre någon tjänst alls, hade gjort någonsin något gott som skulle förtjäna honom hans frälsning, redan innan dess hade Guds nåd beslutat att också befolka himlen med en son som Saulus av Tarsus. Tänk på det. Redan innan världens grund var lagd, utvalde Guds nåd honom i Kristus. Till att befolka himlen. Inte bara till att bli frälst. Inte bara till att bli helgad. Inte bara till att tjäna honom under det kort jordeliv. Utan till att bli förhärligad. Och tillbringa en evighet tillsammans med nådens Gud. Och när sedan Gud uppenbarade sin nåd för Saulus på Damaskusvägen, då var den nåden oemotståndlig. Och Paulus måste medge att det var honom svårt och omöjligt att spjärna emot udden. Han kunde inte stå emot längre. Han kapitulerade. Nådens kraft lyfte Paulus. Från att ha varit en hätsk förföljare blir han nu en ödmjuk församlingens tjänare. Som gärna utstår lidanden, som gärna reser på farliga leder romarriket över. Som gärna kastas i fängelse, som gärna utstår piskslag och stenande för församlingens skull. Vilken förvandling! Vad hade bringat honom denna förvandling? En teologisk övertygelse, ja visst. Men framförallt, det var Guds nåd som hade gripit tag om hans hjärta och lyft honom. Kraften i Guds nåd hade förvandlat honom. Och Paulus utbrister i 1 Korinthierbrevet 15. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Och Guds nåd mot mig har inte varit fåfäng. Jag har arbetat mer än de flesta, dock inte jag, utan Guds nåd som mäktigt verkar genom mig. Han insåg att nåden både var motivationen och drivkraften i hans arbete. Genom Guds nåd blev också Paulus bevarad, trots alla rättegångar och förföljelser. Genom Guds nåd så fick han slutföra sitt lopp och bevara tron. Fullborda loppet, nu ligger rättfärdighetens segerkrans till reds åt mig, säger han i sista brevet till Timoteus. Du ser, nåden, den slutför alltid det verk som den har begynt. Guds nåd har begynt ett verk i dig och mig. Och Guds nåd har beslutat att slutföra det. Gud har satt en ära i att fullborda det som han har begynt. In till Jesu Kristi dag, står det i Filipperbrevet 1:6. Nåden kommer att ställa oss fram i härlighet en gång. Obefläckade, utan skrynka. Ostraffliga i härlighet. Hur förklarar du det? Har du gjort dig förtjänt av det genom lång och trogen tjänst kanske? När vi måste konstatera att Guds nåd har varit suverän under hela vår jordevandring. Nåden bevarar oss från det onda, förstår du. Det är nåden som håller oss rena och gör oss fasta i tron när svårigheterna kommer. Guds nåd kommer alltid att vara tillräcklig för varje Guds barn. Varje sekund hon lever på jorden. Ja, Guds nåd kommer att vara mer än nog. Vad som än möter oss. Han ger mera nåd när min börda blir större. När arbetet växer, mer kraft han beskär. Vid ökade trångmål, hans kärlek fördubblas. När prövningar möta, sin frid mig han ger. När allt vad vi ägt utav mod synes svika. När kraften är uttömd fast en dag ej är slut. När vi har nått botten av tillgångar egna. Vår fader då endast begynt att ge ut. Hans kärlek är gränslös. Hans nåd är oändlig. Hans kraft ingen människa utforskat än. Ty av sina väldiga, eviga skatter han giver och giver och giver igen. Det är Guds nåd. Nåden har sagt, jag ska aldrig lämna dig eller övergiva dig. Inte en sekund. Nådens välde är outplånligt och evigt suveränt. Djävulens och helvetets alla makter må rasa emot dig. Men ska ingenting förmå emot nådens oändliga kraft att bevara dig. Du må känna dig torr och tom. Du må känna att din tro är så liten och så svag. Ja, du kanske känner att du ingenting kan göra längre. Du har nått botten på dina egna resurser. Men då, min vän, får du hålla fast vid att Guds nåd är trofast. Den kommer aldrig att svika dig. Han som har begynt ett gott verk, han ska fullborda det. Ingenting kan ta dig ut ur nådens välde. Ingen kan rycka dig med min hand, har han själv sagt. Men, börjar Romarbrevet 6, en sådan här förkunnelse om nåden som övertäcker allt, ja till och med där synden är stor, är nåden bara överflödande så mycket större. Leder inte en sån förkunnelse till vårdslöshet och andlig slapphet? Förresten, om det är sant att synden överflödar, nåden då överflödar ännu mycket mer, varför är det då inte lika bra att vi förblir i synden och fortsätter att synda, så att Guds nåd får tillfälle att överflöda och visa sin härlighet ännu mycket mer? Vilket resonemang, va? Och Paulus svarar mycket kraftigt i andra versen: bort det, eller helt orimligt, absolut omöjligt, på inga villkor, aldrig i livet, otänkbart. Mycket stark negation. Den här argumentationen som är framförd i första versen, den liknar vad vi läste i 3:e kapitlets 8:e vers. Där man sa: men låt oss då göra ont för att gott må komma därav, så att Gud får visa sin nåd och sin kraft i att förlåta ännu mycket mer. Tanken är ju lika absurd som vi nämnde den gången, som att säga: låt oss gå ut och anlägga bränder så att brandkåren får tillfälle att rycka ut och visa sin skicklighet att släcka. Eller om vi skulle säga: låt oss försätta oss i sjönöd så att kustbevakningen får tillfälle att rycka ut och visa sin skicklighet att rädda människoliv. Så absurt, så idiotiskt, helt orimligt, otänkbart att resonera så. Lika otänkbart är det för ett Guds barn att fortsätta i synden sedan det har kommit in under nådens välde. Lika orimligt. Efter att ha blivit befriad från syndens välde, skulle jag då fortsätta i detsamma? Det innebär ju att jag nu är fri att äntligen tjäna Jesus Kristus och att göra Guds vilja. Genom min tro på honom har jag inte bara fått en frikännande dom förklarad över mitt liv och en rättfärdig ställning inför Gud, utan genom min tro på honom har jag också fått ett nytt hjärta som inte längre älskar att göra synd. I honom har jag inte bara blivit förlåt och rättfärdig gjort, utan i honom har jag också blivit befriad från syndens makt. Hur skulle jag då ännu kunna leva under syndens välde när jag nu har blivit intagen i nådens välde? Vi är faktiskt döda till synden, säger Paulus. När Kristus dog, så dog vi. Och vilken befrielse det ligger i den här förkunnelsen. Paulus visar nu på i verserna som följer hur föreningen med Kristus innebär att kraften i den inneboende synden är bruten. Hur Adams naturen inom oss är lika som satt ur spel. Inte längre har någon rätt att dominera oss. Vi står faktiskt, mina vänner, inför en av Nya Testamentets viktigaste sanningar. Men tyvärr, en utav de minst förstådda och minst tillämpade sanningar. Det handlar om vår helgelse och hur vi ska leva i helgelse. Och visst vet vi som kristna ofta hur vi borde leva. Men allt för sällan vet vi hur vi ska leva som vi borde leva. Och vad som är grunden till den kristna människans helgelse. Vi vet att vi har blivit frälsta. Men vi är märkbart omedvetna om hur vi ska vara segerrika över den gamla naturen. Vi vet att synderna är förlåtna. Men vad ska jag göra med min gamla natur då? Den är ju kvar. Och så går vi in i en kamp många gånger som leder till misslyckanden och skuldkänslor. Det jag nu kommer att säga, det handlar om grunden för den nya vandringen. Hemligheten till hur jag ska framleva mitt liv segerrikt och välbehagligt för Gud. Det handlar om hemligheten att inte längre vara behärskad av den gamla Adams naturen. Vi är frälsta genom nåd. Men hur lever vi genom nåd? Vad är grunden till att kunna leva sitt liv så att det behagar Gud? Vad ska jag göra med min gamla natur? Nu finns det felaktiga uppfattningar om hur man ska komma till en lösning på det här problemet, som jag först vill citera och låta er se orimligheten i. Den första felaktiga uppfattningen är förkunnelsen om att vi ska undertrycka den gamla naturen. Vi ska stifta en massa människobud som håller den i schack. Så får du inte göra, så får du inte göra, det får du inte ta i, och så vidare. Och så försöker vi hålla oss inom de ramarna så att den gamla naturen inte får tillfälle att sticka upp och visa sin burdushet. Hålla den i schack genom någon slags legalism. Bita samman tänderna och räkna till 10 liksom. Och ni har försökt detta många gånger. Men du har misslyckats lika många gånger. Och du har försökt igen och du har misslyckats. Och du har försökt och du har misslyckats. Och du har givit dig skuldkänslor. Du har lett till uppgivenhet. Och du har sagt, det är ingen idé att jag försöker leva det kristna livet. Det är nog inte för mig. Det är för svårt för mig. Jag klarar inte av det. Jag har inte så god karaktär som de där fina kristna människorna som sitter i kyrkan och ser så snälla och duktiga ut. Det är nog inte för mig. Och så ger man upp. Och det är nyttigt att vi kommer till den punkten. På ett sätt. För det gör oss mottagliga för den här sanningen som jag idag ska presentera. Det är nämligen så att ingen människa av egen kraft kan kontrollera den gamla naturen. Det är ett vilddjur. Det kan inte du tämja. Och om det är sant att vi är utlämnade åt oss själva i det här problemet, då är vi verkligen misslyckade varenda kotte. Vi kan inte hålla den i schack. Lika lite som du kan trycka ner en badboll under vattenytan och hålla den kvar med pekfingrets hjälp. Blup, blup, den kommer upp. Du kan aldrig hålla den ner. Likadant, omöjligt är det att hålla den gamla naturen inom lås och bom med egen kraft. Och det är heller inte alls vad Gud hade tänkt att du skulle klara av. Så det är så. Gud har inte räknat med din möjlighet här. Gud har en helt annan lösning. Nämligen i Kristi verk på korset har han inte bara lagt grunden till frälsningen och rättfärdiggörelsen. Utan i Kristi verk på korset har han också lagt grunden för ett heligt och segerrikt liv. Nu ska vi få höra. Men innan dess. Ja, vi blir frälsta genom Guds nåd. Grunden för den nya vandringen, för det nya livet är också den bestämd av nåden alltså. Det är för att Gud redan har gjort det som behöver göras. Det är inte grundad på din egen präktighet och på dina eventuella försök att hålla den gamla naturen i schack. Vi ska snart komma in på lösningen. Men först, för det andra, en annan felaktig lösning på problemet. Det är den som säger, vi måste dagligen korsfästa oss själva. Vi måste till korset varenda morgon. Vi måste se till att alla våra synder dödas dagligen. Jag ska minsann döda mina själviska begär. Jag ska krossa dem. Så beder man Gud att spikarna ska in, lika som i ens egen synder och ofullkomligheter och brister dagligen. Ett ständigt lika som överlämnande till korset. Men observera tempusformen här i Romarbrevet 6. Vi har blivit korsfästa med Kristus. Romarbrevet 6:6. Vi har blivit. Det har skett en gång i historien med nu bestående konsekvenser. Det är ett bestående faktum. Allt sedan dess det hände. Blivit korsfästa. Har blivit. Inte vi ska bliva, vi ska hålla på att bliva. Utan vi har blivit. Det är en sanning som Gud nu inbjuder oss att vila i. Den tredje felaktiga uppfattningen är uppfattningen att den syndiga naturen är utplånad. Och genom någon slags härlig andlig upplevelse så ska jag inte längre behöva besväras av min gamla natur. Utan den upplevelsen ska ta hand om min gamla natur. Och sen ska jag automatiskt vandra i ande och seger. Men en sån förkunnelse är både emot Nya Testamentet och var och en utav vår erfarenhet. Om du inte tror att du har en syndig natur så fråga din fru. Och om du tror att du är fullkomlig så är det ett gott skäl att verkligen försöka bli gift. Eller fråga din gode vän om den här saken. Och vi måste nog erkänna att ingen av oss är fria från det här problemet. Vad är då Bibelns svar och Bibelns lösning? Paulus framhåller 3 fakta i Romarbrevet 6. För det första i vers 3. Vet ni då inte? Han påkallar deras kunskap om någonting. Ni måste känna till en sanning. Vi kan inte fortsätta i synden. För det här är sant. Det förhåller nämligen sig så här, säger han. Att vi är ju ett med Kristus i hans död till den gamla naturen. Vet ni inte att ni har dött med Kristus? Så det första han framhåller, det är någonting som vi ska veta om. Och för det andra säger han i vers 11, så må ni hålla före att ni är döda. Det vill säga, hålla det för sant. Det som ni vet, hålla det för sant. Att ni har dött med Kristus till den gamla naturen. Och den tredje uppmaningen som kommer inte förrän i vers 13 och vidare flera gånger som vi ska ta upp nästa söndag. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst alltså, utan ställ dem i Guds tjänst. Eftersom det här är sant, tillämpa sanningen och lev inte längre under synden utan under nåd. Man måste veta om det här först. Det är grundförutsättningen för helgelsen. Den 1 januari 1863 var det som president Lincoln, Abraham Lincoln, satt sin signatur under frihetsförklaringen. Nu skulle alla slavar i Amerika, i Amerikas förenta stater, vara fria. Ingen behövde längre stanna kvar hos sin gamle slavherre, utan fick gå ut i frihet. Men vet du, ännu ett halvår efter denna frihetsförklaring så var de flesta slavar kvar under sina herrar. Därför att inte ens nyheten hade gått ut. Deras herrar hade naturligtvis med all makt i världen försökt att hålla nyheten inne. Så att inte de skulle få reda på frihetsförklaringens ordalydelse. Och begagna sig av sin frihet. Därför är det många kristna som lever i ett slaveri. Under den gamla naturen. För de vet inte ens om att det har tecknat sin frihetsförklaring. Att när Kristus dog, du dog. Du är fri. Är det sant? Och här har jag levt i slaveri många, många år utan att veta om denna sanning. Du ser, det kristna livet är egentligen Kristi liv och egenskaper reproducerade genom Guds barn, genom den helige andes kraft. Den helige ande, säger vers 3 nu, har gjort oss till ett med Kristus. Vi har blivit döpta till Kristus. Och första Korinthierbrevet 12:13 säger att i en och samma ande är vi alla döpta till att utgöra lemmar i en och samma kropp. Det är andens verk att döpa oss in i Kristi kropp, att identifiera oss med Kristus. Ordet bapto, det grekiska verbet, betyder att doppa ner. Och det användes när kvinnorna färgade sina mantlar. Klädesplagg. Man doppade ner dem i en färgvätska. Och när manteln togs upp igen så hade den bytt färg. Den hade bytt identitet. Det hade blivit en ny sorts mantel så att säga. Den hade blivit ett med färgvätskan. I bildlig bemärkelse blev det senare ett verb som heter baptizo. Varifrån vårat baptist har kommit, va? Som betyder att döpa. Och att döpa någon, det betyder att identifiera den personen med det till vilken han döps. Att döpas till Kristus betyder att bli ett med Kristus. Att förenas med Kristus. Det är naturligtvis andens verk och inte vattnet. Men vattendopet är ju en tjusig illustration på vad anden har gjort i våra liv när vi kom till tro. Han gjorde oss ett med Kristus. Och det betyder att vi är så totalt ett med Kristus att allt vad Kristus har genomgått, det har också den kristna människan genomgått. Vi är ett med honom i hans korsfästelse. I hans död. Om vi har blivit döpta till Kristus så innebär det att vi har blivit döpta till hans död, säger han i tredje versen. Vi dog alltså med Kristus för 2000 år sedan. Gud såg oss i Kristus när han dog och han likasom inräknade oss i Kristi död för att vi skulle bli befriade från den gamla naturen. Den dog med Kristus och för att ytterligare markera sanningen så begrovs Kristus och när Kristus begrovs så begrovs vi. Att bli begraven, det innebär ju att förpassas från en sfär till en annan sfär. Att förpassas bort ifrån livets land eller människolivets sfär. Till dödens sfär i den bemärkelsen vi har erfarenhet av det. Men i denna bildliga bemärkelse betyder det att vi har dött med Kristus till den gamla naturen. Och vi har blivit begravna med Kristus så att den gamla naturen den ligger i en grav 2000 år sedan. Gud såg oss i Kristus när Kristus dog. Gud såg oss i Kristus när Kristus blev begraven. Men Gud såg oss också i Kristus när Kristus uppstod. och helige segern och möjligheten att bli befriad ifrån den gamla naturens kontroll. Det var för att avsluta och bryta syndens kontroll i ditt och mitt liv som Gud i sin nåd beslöt att när Kristus dog så dog också du till din gamla natur. Du skulle få möjlighet att leva ett nytt sorts liv som inte längre var behärskat utav Adams naturen. Gud har genom korset fällt en dödsdom över din och min gamla natur. Genom Kristi död på korset så utfördes dödsdomen över dig och mig i vår gamla natur och vårt gamla väsen. Egentligen är det så här att Gud har dömt oss därigenom till ett heligt liv. Gud har dömt oss till helighet. Det låter lite underligt att uttrycka det så. Men Gud har förklarat en dödsdom över den gamla naturen som fick oss att synda. Så att vi nu skulle kunna leva ett liv som inte längre var behärskat utav den naturen. Utan kunna räkna den och hålla före och hålla för sant att den faktiskt är lika död som Kristus en gång var. Men när Kristus uppstod, vi är nu i vers 4, vi kan läsa den. Vi har blivit begravna med honom för att så som Kristus uppväcktes från de döda, också vi ska vandra i ett nytt väsen. När Kristus uppstod så inräknade Gud också dig och mig i hans uppståndelse. Och eftersom Kristi uppståndelse markerade och manifesterade hans slutliga seger över både synd och död, så betyder det att du och jag har delaktighet i den segern över både synden och döden. Vi vandrar alltså i ett nytt väsende där vi inte längre är slavar under syndens makt. Och vi vandrar till och med i en sådan seger att inte ens döden ska rå på oss. Visserligen den här förgängliga kroppen. Men sen då, den som tror på mig ska leva om han än dör. Vi äger Kristi seger därför att vi var ett med honom i hans död, begravning och uppståndelse. Och egentligen är vi också ett med honom i hans himmelsfärd och i hans tronbestigning. För vi sitter redan nu andligen talat med Kristus i det himmelska. Vi delar alla hans erfarenheter. Genom vår död med Kristus har vi befriats från tvånget att leva under den gamla naturens befallningar och önskningar. Inte så att vi inte skulle kunna göra det. Men vi är inte längre under dess välde. Vi har ingen förpliktelse. Vi behöver inte lyda en besegrad diktator. Eller hur? Vi har fått en ny befälhavare. Och vi har inte längre någon som helst förpliktelse mot den gamle befälhavaren. Hur ivrig han än är att ge oss förslag på saker som han tycker att vi borde göra. Men varför skulle vi lyda en gammal besegrad diktator som är trampad under Jesu Kristi fötter? Den gamla syndanaturen. Genom dopet så har du och jag bekänt oss till Kristus. Genom dopet så har vi bekänt oss till dödsdomen över vår gamla natur. Och det är lika som Paulus påminner dem om. Kom ihåg vad ni bekände er till när ni döptes. Ni bekände er till seger över den gamla syndiga naturen. Och ni bekände er till en uppståndelse till ett nytt och segerrikt liv. Du ser, Gud har aldrig befallt dig eller mig att bryta syndens makt. Han vet att det är omöjligt. Gud har aldrig befallt oss att efter bästa förmåga försöka avstå från synd. Men Gud ber oss istället att tro på vad han redan har fullbordat i Jesus Kristus, i hans död och uppståndelse. Gud ber oss att hålla det för sant, att vila i den sanningen. Och i den sanningen ligger en väldig befrielse och en väldig triumf. Det är alltså sant. Att jag inte längre behöver vara en syndens slav. Ja, det är sant. Jag är befriad från den princip som förut styrde mitt liv. Ja, det är du. Syndens välde har inte någon som helst rätt att komma med sina anspråk på mig längre. Nej, det har den inte. Lika lite som dödens välde kunde behålla Kristus. Och göra anspråk på honom. Han har uppstått för att aldrig mera dö. Lika sant är det att jag har blivit befriad från den gamla naturen för att den aldrig mer ska ha någon rätt över mig. Jag är tagen ut ur syndens välde och försatt in i nådens välde. Där grunden finns inte bara för förlåtelse och rättfärdiggörelse utan också för helgelse och renhet och seger. Jag har dött och uppstått med Kristus för att synden aldrig ska vara min herre mer. Ty den som är död, säger vers 7, han är friad från synden. Syndakroppen har gjort som intet. Den har berövat sin auktoritet. Den försöker naturligtvis, liksom slavherrarna 1863 i Amerika, att hålla slavarna kvar. För att ge slavarna rätt att gå, det vore ju att erkänna sin egen bankrutt. Och det vill vår gamle herre naturligtvis inte göra. Aldrig erkänna sitt nederlag. Istället få dig att tro att du måste nog kämpa själv. Du kan inte klara det här. Stanna kvar hos mig. Och så vet du inte om att du egentligen är befriad. Att när Kristus dog så dog du till din gamla natur. Och i den segern uppmanar Gud dig att leva och vila. Hur ska vi då kunna säga, låt oss förbliva i synd? För att nåden ska bli så mycket större. Det är ju omöjligt. Då skulle det ju inte synas på oss att vi har blivit befriade från syndanaturens herravälde. Om vi fortsatte i samma välde. Men när vi vandrar i nådens välde. På grund av vad Kristus har gjort för oss. Och vad som har hänt med oss i Kristus. Då bevisar vi att syndens makt är bruten i våra liv. Ja, i människors ögon. Så kanske man kan säga att Gud tog en risk när han handlade med oss i en sådan gränslös nåd. Men i så fall var det en väl beräknad risk. Gud visste nämligen att endast genom att handla i nåd skulle han få oss in på helgelsens väg. Nådens välde leder nämligen till helgelse. Inte till vårdslöshet och andlig slapphet. Omöjligt. Endast genom Guds nåd uppfordras vi till helgelse. Det är ju först nu som jag överhuvudtaget kan leva det liv som förut var omöjligt när jag var under syndens välde, när jag var under Adams välde. Därför ligger det en väldig triumf i orden i Galaterbrevet 2. Jag är korsfäst med Kristus. Nu lever inte mera jag, utan Kristus lever i mig. Därför riktar jag mig nu först i avslutningen till dig, min kristne vän. Du kanske länge har kämpat en ojämn kamp. Du kanske kände igen dig i min beskrivning förut. Det är lika bra att ge upp. I mina ivriga försök att leva det kristna livet. Det är nog inte för mig, jag är nog inte präktig nog. Dina upprepade misslyckanden kanske har gjort dig så där desperat. Och du är färdig att ge upp. Men visste du verkligen om att frihetsförklaringen var undertecknad av Gud själv och manifesterad i historien genom korset? Visste du om att din gamle herre naturligtvis ogärna vill släppa dig, men att han ingen rätt har att behålla dig under sitt välde? Han faktiskt är bankrupt. Han har gått i konkurs. Han har ingen rätt att ha greppet om dig längre. Visste du om att du med dina ambitiösa ansträngningar faktiskt inte alls kan lyckas, utan allt detta fick sin dödsdom redan för 2000 år sedan. Dömt att misslyckas i Jesu Kristi död. Att allt vad din Adams natur består i har blivit korsfäst, dödförklarat, en gång för alla. Tänk om du idag skulle börja stava på den här frigörande sanningen. Jag är död med Kristus. Jag är begraven med Kristus. Jag är uppstånden med Kristus. Meditera över det här i veckan som kommer. Kom igen nästa söndag så ska vi fortsätta att behandla den här underbara sanningen. Men innan jag slutar, hur är det med dig som aldrig lärt känna Guds nåd? Du som inte ens än lever i Kristus, eller inte ens Kristus lever i dig än. Du som fortfarande är en främling för Guds nåd. Är du med här idag? Befinner du dig fortfarande under syndens välde? Är Adam ditt huvud och inte Kristus? I så fall är du inte fri utan en träl och kommer så att förbli ända till den stund du kapitulerar för Guds nåd och låter nådens välde gripa tag om ditt hjärta. Och idag är det så att Guds nåd kallar dig till sin underbara rikedom. och sin frihet i Kristus, ska du fortsätta att spjärna mot udden. Du kanske gjort det i många år, spjärnat emot udden, emot den där svaga men så väl förnimbara rösten i ditt inre som har sagt, så här borde det inte vara. Varför kommer du inte till mig? Varför kommer du inte till Gud? Varför kapitulerar du inte när han bara vill det så oändligt gott? När han bara vill ge dig sin nåds rikedom. Jag har förkunnat Guds nåds suveränitet idag. Och jag har naturligtvis ingen anledning att tjata på dig. Det vore att förneka min egen förkunnelse här idag. Jag vet att när Guds nåd griper tag om ditt hjärta, då är den oemotståndlig. Du kan inte hålla emot. Du måste kapitulera. Du kanske är där just nu. Och då har jag rätt att vädja till dig att inte stå emot Guds nåd. Att inte förhärda ditt hjärta. För idag är frälsningens dag. För det heter ju också, var och en som vill, han kommer. Var och en som vill, han kommer och tar livets vatten för intet. Vill du komma idag? Vill du göra nåden till din och gå ut som en rik människa härifrån? Eller vill du vara kvar fattig under syndens välde? Jag kan inte tro det. Jag kan inte tro att du vill det. Därför vädjar jag till dig att när jag nu beder, förena dig i min bön och be om Guds nåd in i ditt liv. Låt oss be. Herre, tack för detta frigörande budskap om grunden för vår helgelse som är korset. Men tack också att vi kommer att få tala om anden som drivkraften, Herre. O gode Gud, jag ber dig att du ska möta oss som är dina barn. Att vi kan glädja oss över den här friheten. Att det är sant att vi inte längre behöver vara behärskade av syndens kraft och natur och makt, utan att vi kan få vandra i frihet och glädje i ett nytt liv, i ett nytt väsende, därför att vi har dött, därför att vi har uppstått med Kristus en gång för alla. Välsigna dina barn med den här sanningen idag, jag beder, o Gud. Men ännu innerligare skulle jag vilja bedja för den som ännu är en främling för din nåd, Gud. Det är smärtsamt för oss att tänka sig att någon skulle behöva gå miste om din nåd. Att någon skulle behöva lämna här idag utan att ha gett sitt liv till dig. Utan att ha bjudit dig komma in och inta hjärta och liv, Herre. Jag ber dig för den människan som just nu kämpar sin kamp att kapitulera för din nåd. Gud, låt din nåd bli oemotståndlig. Låt den gripa så hårt och så kraftigt om hjärtat, Herre. Att vi inte orkar säga nej till din inbjudan. Amen.